En podcast från Aftonbladet.
Ska man kunna satsa pengar på när USA attackerar Iran nästa gång eller om Ryssland kommer använda kärnvapen? Ja, det senaste året har så kallade prognosmarknader fått ett stort uppsving i USA. Företag som Polymarket och Kalshi erbjuder massvis av spelmarknader som alla handlar om att förutspå framtiden. Under fotbolls-VM gjorde företagen omfattande reklamkampanjer. Men är det här vanlig betting eller snarare optionshandel som ska förutse framtiden?
Well, a short time before Israeli airstrikes killed Iran's supreme leader, huge bets were being placed on Ayatollah Ali Khamenei being ousted on prediction markets such as Polymarket and Kalshi. These bets have prompted questions about whether there was some form of insider trading or insider betting.
Idén om prognosmarknader föddes ur ett forskningsprojekt för att bättre förutse politisk utveckling. Insiderinformation var då något som kunde gynna kalkylerna. Men vad händer nu när säkerhetsklassad information kan ge mångmiljonavkastning till privatpersoner? Och handlar det här om en tillfällig hype eller är det prognosmarknader som är det nya sättet att försöka se in i framtiden? Det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily och jag heter Jesper Spanne. Och med oss idag har vi Svenska Dagbladets techanalytiker Björn Jeffrey. Välkommen!
Tack så mycket!
Du Björn, det här kallas ju för prediction markets eller prognosmarknader på svenska då. Vad är det för något egentligen?
Men det ser lite ut som en slags finansiell börs där man kan satsa, fast inte liksom på enskilda företag, utan man satsar på idéer eller utfall. Så man tänker att man blandar som en aktiebörs med någon slags gambling-system, sånt, en betting-site helt enkelt. Att jag tror att en viss politiker kommer vinna ett val, eller jag tror att någon kommer göra ett visst antal mål i en fotbollsmatch och så vidare. Och så kan man då tjäna pengar på den kunskapen eller den turen som man kanske har kring vissa aktuella frågor.
Ja, och Polymarket och Kalshi är ju två sådana bolag som man också har sett mycket nu under fotbolls-VM som har gjort reklam. Varför har de blivit så populära?
Ja, ett skäl handlar om just reglering av det här. Just att man anser inte att det här rent juridiskt är en betting-site. För betting och gambling när man satsar på vanliga utfall på idrottsevenemang och så liknande, det är ganska hårt reglerat i många fall. Framförallt i USA så finns det många delstater där det inte ens är lagligt att satsa pengar på vissa sportevenemang och så vidare. Men i och med att de här prognosmarknaderna inte räknas som ren betting, även om det är det du kanske i praktiken gör, då har det här blivit lagligt på många fler ställen. Och det här har därför blivit väldigt populärt och det har blivit väldigt mycket pengar som rullar in i detta. Och då märker man det exempelvis då genom att det är stor aktivitet när det kommer till stora evenemang som fotbolls-VM, men också att de satsar väldigt hårt på marknadsföring. För att det här är tjänster som är under uppbyggnad, så de har gasat på. Så det finns nog ingen som kan ha sett på fotbolls-VM och inte ha sett de här namnen, tror jag.
Det kanske ändå är fortfarande några som tycker att det här är lite okända sajter. Vilka är det som använder de här Kalshi och Polymarket? Vet man det?
Det liknar en del andra grupper. Dels är det ju det här, de människorna som tycker om sportsbetting från början, som alltså också satsar på idrott och sådär. Men på Polymarket satsar man också pengar i kryptovalutor. Så det har också kopplingar till den branschen, så att säga. Det här är ju företrädesvis unga män i väldigt hög utsträckning. Det som liknar även då profilen för de som satsar på sport. Men det här har blivit globala fenomen där man kan satsa på mycket bredare grejer än bara enskilda matcher. Det har även blivit en del säkerhetspolitiska frågor och även mer banala saker som skulle kunna hända. Och det gör ju att hela användarbasen breddas. Det är inte bara de som är intresserade av sport som håller på med detta, utan det här har blivit ett bredare fenomen än bara det.
Ja, och idén till prognosmarknader kom ju ursprungligen från personer som ville förutspå politisk utveckling. Vad var tanken?
Men tanken var att försöka skapa ekonomiska incitament, alltså egentligen kunna ge pengar till folk som hade bra information. Det var egentligen ett forskningsprojekt ursprungligen, när man skulle försöka se, kan vi ta reda på hur terroraktivitet skulle kunna utveckla sig i världen. Och genom att, då, att man, om man satt på information om det här, då skulle man kunna få betalt för den informationen. Och det var en ganska intressant tanke ursprungligen. Det var det man tänkte, att ja, men om vi lockar fram den här informationen, kanske vi kan förebygga den här typen av terrordåd. Det här stängdes ner ganska fort av amerikanska politiker som kallade det just för en terrorbörs och tyckte att det var liksom absurt att man skulle satsa pengar på så hemska utfall som det här. Men idén var då, kan vi komma närmare sanningen? Kan vi på något vis hitta ett system där vi kan förutse kanske egentligen ganska hemska saker så att vi kan försöka se till att de aldrig händer?
Men okej, är det här omvärldsanalys eller är det bara avancerad betting?
Det är ju, jag skulle säga att det är avancerad betting, fast det är iklätt liksom en direkt av omvärldsanalys. För att i praktiken så är det inte så jättemycket omvärldsanalys som händer, tror jag. Utan människorna som satsar pengar på det här är ju i hög utsträckning inte nödvändigtvis globala experter eller folk med en enorm specialkunskap, utan det är folk som chansar. Och i det här ursprungliga projektet som du pratade om, då var ju kanske tanken att man skulle hitta folk som hade väldigt mycket mer information en gemene man, att man skulle vara bättre på detta än snittet. Inte att man skulle sitta hemma i sitt rum i lägenheten och bara gissa så som alla andra, för det kan ju vem som helst göra. Däremot finns det väl någon tanke av att om det är tillräckligt många som gissar samtidigt, så kanske den kollektiva kraften av att så många människor har olika åsikter och olika perspektiv, att det kommer lite närmare sanningen. Det är åtminstone en tanke med de här, men så har det kanske inte alltid blivit.
På vilket sätt har Donald Trump ett finger med i spelet? Och hur påverkar insiderhandel de här marknaderna? Det pratar vi om alldeles snart. Det här är Aftonbladet Daily. Det har blivit känt att man kan satsa pengar på krig. Till exempel om när USA ska attackera Iran eller när nästa vapenvila inträffar. Är det här kontroversiellt?
Det är kontroversiellt för de som deltar i de här militära insatserna. Tidigare så kan man ju säga att när man skulle göra någon slags militär operation av något slag, så är det här att det här varit otroligt säkerhetsklassat. Det är ju brottsligt att dela med sig den här informationen. Och då kan man väl säga att fram till den här punkten så har ju liksom risken att dela med sig av sån här information till andra människor varit mycket, mycket större än vad uppsidan är. För vad är poängen med att göra detta om du inte är någon slags spion? Men nu när prognosmarknaden blir så stora, så kan man säga att då plötsligt finns det ju ett jättetydligt skäl till varför skulle jag dela med mig informationen, och det är jag kan bli rik. Så i flera tillfällen med såna här stora säkerhetspolitiska aktioner, precis, det kan handla om anfall, det handlade om när man plockade bort Nicolas Maduro ur Venezuela, då var det människor som till synes hade en otroligt specifik information om detta. Nya konton som registrerades på prognosmarknader som gjorde stora satsningar på vad som vid det tillfället framstod som otroligt osannolika saker som skulle hända, och som därefter hände precis så som de hade satsat sina pengar. Så det blir ett sätt att få människor att dela med sig av säkerhetsklassad information på ett vis som man kanske egentligen bara gjorde när man var spion tidigare, och nu kanske man snarare gör det för att man är sugen på att tjäna lite extra pengar.
Ja, det finns ju stora pengar att tjäna på det här, och det har varit mycket rapporter om den här typen av insiderhandel som du var inne på. Men är det ett problem eller är det snarare en del av idén med sådana här prognosmarknader?
Det här beror ju lite på vad man är ute efter. För om man tittar på, om man vill använda de här prognosmarknaderna för att se vad tror jag kommer hända i den nära framtiden, då vill man ju egentligen ha det som kallas för insiderhandel. Du vill ha människor som har specifik information som delar med sig av den, för det är så man får fram den. Så tittar man på, från det perspektivet, här, vad kommer hända de kommande dagarna i världen, då kan det här vara ett ganska effektivt sätt att göra det. Om du däremot sitter då på andra sidan, om du planerar en sån här aktion då, vi tar det exemplet med Venezuelas tidigare president Nicolas Maduro när de åkte in och i princip gjorde en räd i landet. När den informationen kommer ut, då är det möjligt att du riskerar hela det skeendet. Om Venezuela är förberett på det, då kanske den misslyckas just för att informationen har spridit sig tidigare. Och där blir det ju liksom en konflikt mellan, vill vi få reda på vad som händer, eller vill vi helst kunna genomföra saker och ting säkert utan att det sker informationsläckage hela tiden av liksom säkerhetsklassade uppgifter. Så här står liksom prognosmarknaderna i mitten av det här, och om man har rätt på den ena så ställer du till ett problem på den andra och vice versa. Så där är liksom ett grundläggande problem, och det tror jag blir en riktig huvudvärk för världens alla militärer exempelvis.
Men trots de här incidenterna så har ju prognosmarknaderna fått ett stort uppsving i USA. De har fått lite fri lejd så att säga. Har Donald Trump haft med ett finger i spelet i det här?
Framförallt är det Donald Trumps familj som har varit delaktiga i detta. För en av hans söner är då rådgivare till flera av de här sajterna. Och det kan man ju tänka sig att det spelar in. Åtminstone det här är mig veteligen ingen person som har någon erfarenhet av att göra den här typen av verksamhet. Så han är inte där för att han är en expert på prognosmarknaden nödvändigtvis. Men det är klart att närheten till Vita huset och den regleringen som sker, den hjälper ju rejält. Så att det finns politiska undertoner, och det här ser man också i det sättet som de här prognosmarknaderna har blivit reglerade, eller rättare sagt kanske inte har blivit reglerade.
Och de här prognosmarknaderna då, kan de vara med och påverka världshändelser också och inte bara förutspå dem?
Ja, men när man, ju mer man tittar på dem och försöker ta reda på vad är det som händer i världen, då kan man fundera på vem är det som då satsar pengar på det ena och det andra utfallet. Man kan ju tänka sig, det är väl åtminstone ursprungstanken då, att man satsar på det utfallet som är det som är mest sannolikt, det som man tror kommer hända. Men man skulle också kunna göra tvärtom. Man satsas ju väldigt mycket pengar på saker där man vill att någonting ska hända. Så skulle jag satsa väldigt mycket på pengar på att exempelvis Kristdemokraterna kommer att vinna det svenska valet, de kommer få egen majoritet, så framstår det kanske i dagsläget som en väldigt osannolik sak givet liksom opinionsundersökningarna. Men skulle man satsa väldigt mycket pengar på det på en prognosmarknad, då skulle man ju också kanske driva en opinion. Då skulle folk börja skriva om det, att här på prognosmarknaden börjar man tro att Kristdemokraterna ska vinna och så vidare. Så att du skapar på något vis nyheter, du skapar nästan desinformation genom att lägga mycket pengar på ett sånt spel. Inte för att du tror att du kommer vinna, utan snarare för att du vill sätta igång en typ av samtal som i sin tur då kan leda till att Kristdemokraterna kanske går bättre. Kanske får mer uppmärksamhet för detta, exempelvis.
Det har ju pratats om att finansmarknader och betting-sajter regleras väldigt hårt i USA. Men de här företagen, känns det lite som att de gör som de vill. Hur kan det ha blivit så?
Ja, det är för att de inte räknas som gamblingföretag. Även om det som sagt i all väsentligt är det är. De här räknas liksom som en finansiell produkt. Så att i vanliga fall så kanske du och jag skulle slå vad om någonting, då är det kallas för vadslagning. Men skulle vi göra samma sak kring en prognosmarknad, då är det att vi upprättar ett finansiellt kontrakt oss emellan. Det har samma effekt. Du tror att ett lag kommer vinna och jag tror att det andra laget kommer vinna. Men på en prognosmarknad så funkar det rent tekniskt så att vi har ett finansiellt kontrakt mellan oss som regleras, och det innebär att om du vinner så får du fortfarande pengar och tvärtom och så vidare. Och det gör att de hamnar under en annan myndighet. Så de hamnar under en finansiell myndighet, som en slags amerikansk finansinspektion kan man säga. Och de har varit väldigt, ja, de har haft en väldigt, ska jag säga, tillåtande inställning kan man väl kalla det. De har i princip låtit de här prognosmarknaderna få köra lite så som de vill. Och det har ju också fått väldigt mycket kritik. Men just eftersom den här teknikaliteten är sån att nej, det här är inte gambling, utan det här är ett finansiellt avtal mellan människor, så lyckas man kringgå hela gamblinglagstiftningen i USA. Och då har det liksom exploderat som en effekt av det.
Okej, men Björn, vad tror du, är det här framtidens sätt att förstå världen, eller är det en hype som pågår just nu bara?
Ja, men just nu är det en hype, men jag tycker det spelar in i en större trend av att människor tar mycket högre risker med sina pengar och en slags finansialisering kan man väl säga, att det är ett finansbeteende rör sig in i många fler frågor än bara aktier och fonder. Plötsligt så kan du inte bara liksom satsa på vilka aktier du tror på, och inte nödvändigtvis bara vilka fotbollsmatcher som du tror, vilket lag som kommer vinna där, utan nu kan man då satsa pengar på nästan vad som helst. Liksom allting blir som en slags kasinoekonomi på något vis, där minsta lilla ja, världshändelse är någonting där man kan tjäna pengar på utfallet. Och det här kan man ju tänka sig att det här kan leda till ganska krångliga och komplicerade saker. Så jag tycker det här är en inte helt positiv utveckling för samhället överlag. Att är det bra om vi ska satsa pengar på allting i världen? Och vad händer om vi gör det? Vilka incitament har människor då? Att vilka längder går man till för att försöka få rätt? Så att, jag tror dock att det här är något som vi kommer behöva leva med långt en längre tid. Men jag skulle kanske hoppas snarare än tro att det här kommer regleras lite hårdare än vad det görs just nu.
Sist här hörde vi Svenska Dagbladets tech-analytiker Björn Jeffrey. Och jag heter Jesper Spanne och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi släpper ett nytt avsnitt varje vardag. Tack för idag!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.